Hej! Då vill jag önska dig varmt välkommen till Sömnpodden med mig, Rebecca Ribbing, legitimerad psykolog.
Och med mig, Lina Johansson, också legitimerad psykolog.
Vi jobbar på Learning to Sleep som är en digital sömnmottagning där vi behandlar sömnproblem med kognitiv beteendeterapi. Med vår podd vill vi prata om allt som har med sömn att göra. Man kan tro att sömn är ett snävt ämne, men icke. Det finns ett hav av ämnen som rör sömnen. Stress, läkemedel, parasomnier, drömmar, humör, prestation. Men även vad som händer med sömnen när det är fullmåne. Podden är för alla som vill lära sig mer om sömn. Hej Lina, välkommen tillbaka.
Hej Rebecca, så kul att vara tillbaka.
Ja,
vi har sett fram emot det här.
Det har vi verkligen.
Vi har haft ett ganska långt uppehåll här kan man väl säga, över jul och nyår. Och nu är vi så redo att kicka igång en ny säsong här av Sömnpodden. Men innan vi kör igång, hur har du haft det över jul och nyår?
Jo, det blev ju inte riktigt som jag hade tänkt mig med den här återhämtande julen. Utan jag fick njurstensanfall och corona eller covid samtidigt.
Oh, nej.
Så att det var några tuffa veckor. Och du då Lina, jag har hört att du inte heller var så jätte
wow. Ja, men om det är till någon tröst Rebecca så var ju inte min jul heller riktigt så som jag hade förväntat mig kanske. Vi hade storslagna planer för att faktiskt hosta julen hemma hos oss i år. Men vi blev sjuka. Så hela familjen låg däckad i influensa med hög feber. Så vi var helt enkelt tvungna att ställa in allt julfirande. Så snopet var det. Men vi slapp njursten, det är vi i alla fall tacksamma för. Det låter riktigt fruktansvärt. Uff.
En liten ljusglimt då, det hela.
Ja, exakt.
Det är det egentligen, när vi pratar om det här så är det ju god fortsättning då till alla. Och det bär oss in på vårt tema för dagen. Och det är ju nyår och att förändra beteenden och vanor. Och att hålla sina nyårslöften.
Exakt.
Så det ska bli spännande att prata om. Och det känns som rätt tidpunkt att prata om det nu i januari här.
De berömda nyårslöftena. Är du en person som sätter upp nyårslöften och ser liksom januari som en sån här månad där man ska kickstarta nya sundare vanor?
Ja, inte riktigt.
Nej.
Jag har haft idéer för så jag har skrivit upp några och sen så har jag glömt de här listerna. Därför jag kommer alltid på att det är ungefär samma som jag alltid gör.
Exakt.
Att det är träna lite regelbundet, försöka prioritera min sömn såklart eftersom jag är en sömnpsykolog. Så att det är egentligen inte något speciellt för mig det här med nyårslöften.
Nej. Och jag kan ju avslöja då att jag är ju inte en person som ser januari som en sån här nystartsmånad. Jag tycker att nystart för mig, om det nu gäller att liksom kickstarta nya vanor, försöka få till beteendeförändring överlag, så tycker jag att jag känner mig mer peppad och redo att göra sånt i slutet på augusti, början på september. Så liksom när skolåret börjar skulle jag säga att då är jag som mest pepp på att göra förändringar. Jag är för trött nu.
Ja.
Jag orkar inte.
Nej, det är för mörkt.
Det är mörkt och det är kallt och det är regnigt. Nu vill jag liksom bara försöka ta mig igenom de här mörka månaderna. Jag vet att det låter jättedystert. Men det är liksom mitt sätt att jobba med självomhändertagande, att sänka kraven lite, att det här är inte en period på året där jag ska ställa allt för stora krav på mig själv vad det gäller att göra förändringar, därför att jag tycker att det är jobbigt nog att bara komma upp och iväg på morgonen.
Ja, men jag håller med dig. Så är känslan hos mig också. Och jag blir också lite ledsen efter julen. För det är ju en av mina höjdpunkter. Att fira julen. Och nu blev den ju inte riktigt på samma sätt som den har varit. Så att nu känner jag också att ta hand om sig själv. Gosa in i soffan där. Och kela med katten. Inte göra så mycket som kräver väldigt mycket av mig.
Precis. Ja, men och det kanske är ett tips till våra lyssnare att känna efter lite, vad är du för typ av personlighet och när på året har du som mest kraft och energi att faktiskt göra en förändring. För jag tänker att det är oerhört viktigt att vi måste också ge oss själv rimliga förutsättningar. Om vi vill göra en förändring så bör den rimligtvis ske när vi känner att men nu har jag energi.
Mm.
Det som många föräldrar som jag pratar med, intressant nog så är det faktiskt en del människor som har kontaktat mig baserat på det vi har pratat om i den här podden när det gäller mina erfarenheter av att vara förälder till ett barn som hade väldigt svårt att sova och led av nattskräck och så vidare. Så att det är väldigt kul att folk har hört av sig och vill ha tips och råd och sådär. Men ett råd som jag alltid ger då är att ska ni försöka bryta ett sånt där beteende som kanske handlar om att ett barn har väldigt, väldigt svårt att somna självt eller liksom börja införa någon form av liksom väckning på rutin om ni har ett barn som har nattskräck och sådär. Försök inte ta er an den typen av projekt när ni är som mest belastade och känner er stressade och liksom tömda på energi, utan ofta är det ju ett bra tillfälle att göra såna där saker och verkligen lägga in lite energi i att försöka bryta en negativ rutin eller ett ohjälpsamt beteendemönster under en period där man kan verkligen fokusera på det och lägga all sin energi på det. Så, ja, men till exempel under en ledighet eller då om man upplever efter till exempel sommarledigheten att nu har jag lite extra kraft och energi. Så timing är ju väldigt viktigt här.
Jo, men det håller jag med om. Och det är ju samma egentligen med alla förändringar och till exempel då nyårslöften, att man får se lite för- och nackdelar för mig själv då. Är det en stressfaktor? Eller är det en motiverare? Och det är väldigt olika från person till person hur man känner med det. Och det kanske viktigaste take home message kan ju vara, är det viktigt för mig?
Mm.
Är det här någonting som är viktigt? Och man får lite rannsaka sig själv där och tänka, är det någonting som går i riktning med mina värderingar och det jag tycker är viktigt för mig som person? Så att den tror jag är viktig att ha med sig också.
Absolut. Och vi vet ju faktiskt idag, eller det finns i alla fall forskning idag på vad det är vi behöver tänka på för att ha så stor chans som möjligt att nå sådana här mål som vi sätter upp. Och då såg jag en studie här för inte så länge sedan, eller det rapporterades i alla fall om en studie här som hade visat att det är betydligt enklare för oss att hålla våra mål och göra en förändring om det handlar om att lägga till ett nytt beteende. Alltså börja med något nytt snarare än att försöka sluta med någonting som vi kanske inte vill fortsätta med. Så det tycker jag också är väldigt intressant och nyttigt kanske ha med sig, att istället för att sätta upp en massa restriktioner för dig själv och ha som målsättning att du ska sluta med att till exempel äta godis eller äta onyttig mat. Sätt hellre upp ett mål som handlar om att jag ska äta mer frukt eller jag ska bli bättre på att äta mellanmål till exempel. Som i sin tur då kan ha den positiva bieffekten att du kanske blir mindre sötsugen och äter du regelbundna mellanmål så kanske du också liksom inte tar den där andra portionen när du sitter och äter middag. Så att det tycker jag är en bra poäng.
Jo, och även kan man gå in där med att det ska vara tydligt och konkret också i de här. Man kan även gå in väldigt specifikt på ett sånt mål att jag ska äta ett paket hallon varje vecka. Någonting sånt.
Ja.
Det blir lättare att följa då, att man har ett tydligt konkret mål som då har man också större chans att lyckas med det målet. Och även det här med träning. Man kanske säger att jag ska gå 5000 steg extra varje dag. Någonting sånt brukar vara lättare att följa än om man bara diffust säger jag ska träna mycket, mycket mer eller fem gånger i veckan.
Ja. Precis. Så konkretisera och tydliggöra de målen som vi sätter upp är viktigt. Vad finns det mer för saker som kan vara bra att tänka på när det gäller liksom att hålla sina nyårslöften?
Det kan ju vara det här att man kan berätta för andra. Att man har ett nyårslöfte, man kan berätta för sina vänner och sin familj att det här är viktigt för mig i år och jag ska ha det här löftet för mig själv. Och det kan ju också hjälpa andra att peppa en, att se till att man kanske håller det lättare. Att det finns någon där som vet om det. Det är lite att då har man släppt ut det i världen när man har sagt det, man har satt ord på det. Mm. Det här vill jag. Och då kanske man känner också lite mer pressure att göra något åt det. Om det är viktigt då för en. Mm. Så att det tror jag också är viktigt. Och det har man ju sett många som rekommenderar att man ska berätta det och vara öppen med sina mål.
Exakt.
Och något mer, Lina, vad mer kan man tänka på med nyårslöften och hur lättare kan man lyckas med dem?
Ja, men jag tänker ju på det här med uppföljning, att det kan vara viktigt att redan från början med sig själv planera in någon typ av uppföljning kring de här målen som jag sätter upp. Att okej, om jag vill börja träna mer regelbundet, ja, men då är ju första steget att konkretisera det. Men när jag säger träna mer regelbundet, vad betyder det faktiskt för mig? Betyder det att komma iväg till gymmet 2 gånger i veckan, 3 gånger i veckan? Är jag nöjd om jag får till liksom ett gympass och en promenad i veckan? Så att du har klart för dig, vad är min målsättning här? Och sen att följa upp det här, att göra en liten avstämning med sig själv för att se hur gick det här, till exempel efter de 2 första veckorna. Lyckades jag hålla det här? Och om inte, varför? Vad var det som kom i vägen? Och är det någonting utav det som jag kan påverka helt enkelt? Det händer ju saker såklart som vi inte styr över. Man kan bli sjuk och så vidare. Men många gånger så finns det kanske också saker som gör att vi inte når våra mål som faktiskt hade kunnat förebyggas, tänker jag. Så uppföljning skulle jag definitivt säga är viktigt. En annan sak som jag tycker är väldigt viktigt att nämna är ju det här med att liksom ge sig själv belöningar och fira sin framgång. Och jag tänker att det har ju också att göra med hur vi fungerar som människor, att vi rör ju oss gärna emot det som känns lustfyllt och belönande. Så att jag tänker också att det är kopplat till den här forskningen som visade att det är lättare att lägga till ett beteende snarare än att göra sig av med ett beteende. Och det handlar ju om det här med belöning i syvende och sist, att lägga till ett nytt beteende, det ger liksom positiv förstärkning, medan att försöka göra sig av med någonting som vi vet kanske inte är nyttigt för oss, men som ändå ger positiv förstärkning eller belöning i stunden, som att äta godis eller chips, eller att titta alldeles för mycket på Netflix, eller vad det än kan vara. Alltså, det där är svårt, för att vi är som människor ändå väldigt luststyrda, och vi går gärna på den här, så att säga, snabba belöningen.
Jo, men det gör vi verkligen. Och det kan man ju också tänka med nyårslöften, att om man har svårt att hitta nyårslöften så kan man ju ta till olika metoder då, att hitta någonting som vi pratade om innan som är viktigt. Och då kan man ju ta lite från Acceptance and Commitment Therapy Act, så har ju de här livskompassen. Och om man vill göra det, så har man en livskompass, så skriver man ner lite vad är viktigt inom fritid, socialt arbete, relationer för mig. Och så ser man lite hur mycket gör jag på varje område. Är det någonting som sa? Och så ser man om det kanske är fritiden. Man kanske inte har så mycket man gör själv eller för sig själv. Och då kan man lägga till beteenden där istället. Så att det kan man vara just det här med värderad riktning. Att man hittar någonting som betyder någonting.
Ja, men det där är ju jätteviktigt, tycker jag. Att göra klart för sig själv vad är viktigt för mig i mitt liv. Och försöka göra en sån utvärdering och lägga någonstans de yttre förväntningarna åt sidan. Jag vet att det är jättesvårt, men någonstans så är det ju så att ska vi ha så bra möjlighet som vi bara kan för att lyckas, men då måste vi också veta vad är mina värderingar, vart vill jag nå, vad är viktigt för mig i livet, och vet vi inte det, men då spelar det egentligen heller ingen roll vilken väg vi tar eller vad vi gör, för då då har vi liksom inget högre syfte, nej, kan man säga, med vårt agerande. Så precis som du sa, Rebecka, så är den här livskompassen som du pratar om är ju en bra övning, och den är ganska simpel, som du sa. Den handlar ju egentligen om att gå igenom de här större områdena av livet, allt ifrån relationer till arbete till fritid, och titta lite på hur mycket tid lägger jag i vardera så att säga tårtbit. Om vi nu tänker på kompassen som en cirkel, så har varje sånt här område som en liten tårtbit i den här cirkeln. Och jag har ju själv gjort den här övningen ett antal gånger, och även jobbat med patienter och klienter som har fått göra en sån här livskompass. Och jag kan säga att det är nästan alltid så, när man börjar jobba med den, att det blir snabbt tydligt att vi lägger väldigt mycket tid och kraft och energi i den här tårtbiten som heter jobb eller utbildning. Vi lägger ganska mycket tid och energi i den här tårtbiten som heter liksom familj eller relationer och så vidare. Och sen blir det lite mer skralt när vi kommer till liksom det som kallas egna intressen eller fritid.
Med hälsa också.
Hälsa, ja.
Ja. Det är ändå en bra övning att göra. Och det kan alla göra. Den finns ganska lättillgänglig att hitta både på internet och i böcker.
Precis. Livskompassen alltså.
Ja, livskompassen. Apropå det här då med nyårslöften och sömn, som vi, vårt favoritområde såklart. Men då tänkte vi prata lite om varför sömnen är så viktig nu, både som ett nyårslöfte, men också varför sömnen kan hjälpa dig att hålla dina nyårslöften. Och det är ju så att om man vill prestera bättre eller känna mer motivation och ha mer energi, så är ju sömnen lösningen på de punkten i alla fall.
Ja, men definitivt. Det har vi ju pratat om många gånger i den här podden. Just vikten av god sömn för att kunna fungera och prestera optimalt. Och det är ju oerhört viktigt om vi ska försöka få till en förändring och hålla oss motiverade och inte tappa, så att säga, fokus och uthållighet. Då är det ju en förutsättning att vi också får vår återhämtning, och där är ju sömnen viktig. Alltså det är vår viktigaste källa till återhämtning.
Och det är samma vi säger nu, du bestämmer dig i ett nyårslöfte att du ska börja spela ett instrument och sen så sover du däremot väldigt dåligt. Då är det ju så att när du är trött minskar ju tankeprocesser och kognitiva förmågan, och det gör ju att det blir omöjligt att dels hålla saker i minnet, att kunna fokusera och även att kunna lära sig något nytt. Så där ser man ju hur sömnen är lite av en sån floodgate för att öppna upp för möjligheter att lära sig något nytt.
Och vi vet ju också att sömnen är otroligt viktig för personer som tränar mycket och som kanske har satt upp ganska höga mål för vart man vill nå med sin träning. Man kanske tränar för något lopp, Vasaloppet, eller man ska cykla Vättern runt, eller man ska göra ett triathlon, vad det nu än må vara. Så är det ju så att sömnen är så oerhört viktig för att vi ska få återhämtning, muskeluppbyggnad, muskelreparation, för att vi ska undvika att trycka på onödiga infektioner som gör att vi missar träningstillfällen. Så där är det också viktigt att tänka på sömn. Och en annan intressant sak att nämna, tycker jag, som kanske är lite mer åt det ytliga hållet då. Det är ju att många av oss har ju nyhetslöften som handlar om att vi på ett eller annat sätt ska liksom se fräschare ut. Och det spenderas idag oerhört mycket pengar på skönhetsprodukter, ansiktskrämer, det ena med det tredje. Och då så vill jag skicka ut ett budskap om att den absolut bästa produkten för vad ska man säga, pikt och fräscht utseende är ju faktiskt sömn. Och där har vi ju forskning som har visat att personer som lider av sömnbrist uppfattas som mindre attraktiva, eller bedöms som mindre attraktiva. Så att jag tänker att den absolut bästa ska man säga, bästa skönhetsknepet är ju att få en god sömn. Mm. Så det är väl inte en slump då att man kallar det beauty sleep på engelska.
Beauty sleep. Nej. Jo, jag vill återkoppla Lina till det du sa där, att den här januari månaden och februari, mars, de här lite mörkare månaderna, inte är de lättaste för dig att göra en förändring eller att skapa något nytt, utan du vill bara mer ta hand om dig själv. Och,
ja.
Och det hänger ju ihop med att många faktiskt upplever en ökad risk för sömnproblem under det här vinterhalvåret på grund av mörkret. Mörkret och kylan, och det är ju så att naturliga förändringar i ljus och temperatur reglerar vår sömn, och då blir det är att sömnproblem ökar under vinterhalvåret eftersom vintermörkret påverkar och rubbar vår biologiska klocka.
Ja.
Och det kan ju göra det svårare, för vi får sämre sömn, och då är det också sömnbristen som leder till att vi får svårare att sätta in förändringar, att få motivation, att ha hög energi.
Ja.
Så att det är många av patienter som kommer till oss och personer som just klagar på eller har problem med vinterhalvåret. Men vi är ju nu på väg mot ljusare tider.
Ja, även om jag har fortfarande lite svårt att sådär, tänka att vi går mot ljusare tider, för att jag vet ju rent liksom intellektuellt att vi gör det, men det känns blytungt just nu. Det som däremot hjälper mig, och som faktiskt, om vi nu ska lyfta fram en sån här vana som jag försöker hålla fast vid, jag klamrar fast vid den kan man säga, för att det är min livboj under den här perioden, men det är faktiskt min träning, och det är rutinen att komma ut i dagsljus en liten stund på lunchen. Och det är tungt. Vi befinner oss i Malmö i södra Sverige, där det mest regnar och blåser den här tiden på året. Det är inte alltid supermotiverande att gå ut på lunchen, men jag skulle ändå vilja lyfta fram det, att det är viktigt att försöka komma ut under den här mörka perioden en liten stund mitt på dagen, så att vi får dagsljus. Och dagsljus betyder ju inte att solen måste skina, utan det handlar ju om att så att säga komma ut och exponeras för dagsljus. Och det finns ju, även om det är en grå molnig dag, så får vi en bra effekt av det. Så det är någonting jag personligen kämpar med, att försöka ta mig ut i den friska luften på lunchen. Och då i alla fall 2-3 gånger i veckan köra ett ordentligt träningspass. Jag märker att det hjälper mig oerhört mycket under den här perioden, där jag annars kan bli ganska nedstämd och känna en brist på energi överlag.
Ja, och nu här på slutet av det här avsnittet så vill jag bara ge våra lyssnare tips, att om det är så att sömnbristen påverkar dig mycket med motivation och ingen energi, så tror jag nog sömnen är det nyårslöftet som du ska satsa på i år.
Det kanske allra viktigaste nyårslöftet av dem alla då, tänker jag, sömn. Är det så att sömnen inte riktigt fungerar, så skulle jag säga lägg din energi på att försöka få till så bra sömnrutiner som möjligt innan du tar dig an något annat som innebär en utmaning. Det är i alla fall mitt och Rebeckas tips.
Ja.
Vi är kanske lite inte helt
opartiska,
men ändå. Det är vårt medskick. Ja.
Ja, men då avrundar vi dagens avsnitt, och jag hoppas att det har varit roligt att lyssna på. Jag har haft det kul i alla fall att prata om de här nyårslöftena.
Absolut, det är väldigt kul att vara tillbaka. Vi är så taggade för den här nya säsongen, och nästa gång vi ses så kommer vi ha en spännande gäst med oss. Och vi håller det lite hemligt, tycker jag.
Ja, det gör vi.
Så får ni lyssnare helt enkelt hålla utkik efter avsnitt nummer 2, där vi kommer ha en spännande gäst. Så det är ett avsnitt ni inte vill missa.
Nej. Okej, men tack för idag.
Tack för idag, Rebecka. Ha det fint.
Detsamma.
Hej. Ciao, ciao.